1700-talet och decennierna närmast före och närmast efter 1700-talet var en tid när Göteborg högst märkbart förändrades. En tid när staden, som historikern Bertil Andersson uttrycker saken, bytte kostym. Med det menar han att den klädde om från en typ av bebyggelse till en annan, förvandlades från trä till stenhusstad. Men han skulle egentligen lika gärna kunna mena att de tvingades skaffa ny storlek på kostymen. 1700-talet var nämligen också en tid när Göteborg, som alla svenska städer, växte förhållandevis kraftigt. Under den senare delen av seklet ökade befolkningen med ungefär 12%. Det hände med andra ord saker även innanför kostym, med själva staden. Inte minst svällde de ekonomiska musklerna på den. 1700-talet var en tid då den på allvar började leva upp till sitt rykte som handelsstad. Många skulle förmodligen säga att Göteborgs historia under den perioden är det göteborgska näringslivets, och några att det göteborgska näringslivets historia under samma period är Ostindiska kompaniets.
Här står vi nu i vad som en gång var ett centrum för det göteborgska näringslivet.
Här ute etablerade sig tidigt det svenska Ostindiska kompaniet. Verksamheten startade på 1730-talets början och pågick fram till 1800-talets början. Eftersom de större ostindiska fartygen inte kunde segla längre in i Göta älv, så blev det naturligt att ankra upp här där djuphamnen fanns. Och här byggde kontoret sina lagerlokaler, sina kontor och också bostadshus för en del av sina ämbetsmän som vi ser här bredvid oss. Det svenska Ostindiska kompaniet är i en internationell jämförelse en ganska sen företeelse. Ostindiska kompanier hade grundats i England, i Frankrike, i Holland redan i början av 1600-talet. Sverige kommer in i den konkurrensen förhållandevis sent, och för Sveriges del så handlar hela det här äventyret om mer eller mindre helt och hållet om handel på Kina. Under den verksamma perioden på drygt 70 år så företog man lite mer än 135 resor ut från Göteborg. En del av de resorna slutade olyckligt med haverier eller kapningar, men flertalet fartyg kom tillbaka. Det betyder en trafik på ungefär 2 fartyg om året.
Resmålet för handelsmännen på Ostindiska kompaniet var nästan alltid detsamma: Kanton i Kina. På vägen dit stannade de i Cadiz på spanska sydkusten. Där sålde de sina varor, järn, plank och verktyg. I utbyte fick de silver. För det köpte de sedan porslin, te och siden av kineserna. En resa Klippan, Kanton, Klippan tog ungefär 1,5 år. Skeppen som kom lastade från Ostindiska kompaniet i Göteborg, Ostindiefararna, var fregattriggade och omsorgsfullt bestyckade segelfartyg. De flesta av dem byggda i Stockholm. Till och med det som hette Göteborg och som skulle bli det mest ryktbara av dem alla. De lämnade Klippan i mars 1743, anlände sommaren 1744 till Kanton, seglade i januari 1745 därifrån och skulle i september samma år återvända till Klippan, men kom inte längre än till Hunnebonan i Göteborgs yttre hamninlopp. Där gick det på grund. Det vilade sedan i frid på havsbotten fram till 1986. Då genomfördes en omfattande marinarkeologisk undersökning av vraket och stora delar av lasten bärgades. Men där är historien om Ostindiefararen Göteborg inte slut. En replik av den tillverkas just nu på varvet Terra Nova på Hisingen. En ny ostindiefararen i Göteborg som också den ska göra en färd till kampen, men komma hem igen.
För Göteborgs del kom kanske inte det ostindiska kompaniet att få riktigt den betydelse som man nationellt hade föreställt sig. De varor som kom från Kina till Göteborg är till största delen konsumtionsvaror. Det är te till kanske en 65-70%. Det är porslin, det är fina lackarbeten, det är vackra tyger. Medan den vanliga trafiken härifrån Göteborg ju exporterade till exempel viktiga råvaror som järn och trä och importerade väldigt mycket andra varor som lämpade sig för vidare förädling och försäljning här i stan och Sverige, som till exempel tobak, socker inte minst och lite senare också bomull, som ger arbetstillfällen, som också är bakgrund till tidig industri i Göteborgsområdet. Under kompaniets kanske mest framgångsrika period, under den så kallade tredje oktrojen från 1766 till 1786, så lämnade ungefär 40 ostindiefarare i Göteborgs hamn. Samtliga kom också tillbaka, ungefär 2 fartyg om året. Under samma 20 år så lämnade nästan 11 000 andra fartyg Göteborgs hamn. Mindre fartyg visserligen, men fartyg i den vardagliga handeln. Och ungefär lika många kom tillbaka. Med varor som faktiskt bidrog till stans fortsatta ekonomiska utveckling.
Skulle man kunna säga att ryktet om Ostindiska kompaniet och Ostindiska kompaniets betydelse är en smula överdrivet?
Ur göteborgsk synpunkt skulle jag nog våga säga det. En hel del personer tjänade självklart pengar på den här handeln. Vi ska också komma ihåg att det mesta av de varor som fördes in på de ostindiska fartygen ju också lämnade Göteborg efter aktionerna med utländska uppköpare. Många av de handelsmän i stan som vågade satsa på den här äventyrliga handeln placerade sina pengar ofta utanför stan. I jord, i gårdar, i gods. En del av dem drog sig mer eller mindre tillbaka från affärsverksamheten som lite grann mer eller mindre adliga godsägare. Ja, på sätt och vis ligger det kanske en viss överdrift i kompaniets betydelse.
Kring de små husen i gränderna vid hamnen i Klippan är det förflutna ständigt närvarande. Här möter man i långa stycken en bokstavligen genuin miljö, områdets ursprungliga. Här gör sig följaktligen historien rätt tydligt påmind, i ett fall faktiskt också litteraturhistorien. Det är utanför det gamla värdshuset.
Här avåts år 1769 en berömd måltid, beskriven i litteraturen utav dåvarande skeppsprästen Jakob Wallenberg, som skulle följa med fartyget Finland på en första Ostindienresa. Han kom sedan att delta ytterligare i Ostindiska kompaniets tjänst. Här ute på värdshuset så övernattade man ofta i väntan på att gå ombord på morgonen på fartyget som låg här ute vid kajen. Och tillsammans med kaptenen för fartyget så dukades det då upp en måltid här på värdshuset utav krögaren här ute, en tidigare representant för familjen Carnegie. Han heter George Carnegie. Måltiden är noggrant beskriven, allt ifrån de inledande rätterna med kapuner till de avslutande dryckesorgierna. På morgonen inför avresan så sägs det att sällskapet var lagom runda under fötterna när de gick ombord. Och en del av dem klagade över sjögången redan innan de hann ut till Vinga.
Men de kom i alla fall iväg.
De kom iväg, ja.
En av 1700-talets mest framgångsrika Göteborgsföretagare var den från början skotske bruksägaren John Hall den äldre. Idag sannolikt mest känd för sitt sommarställe, Gunnebo slott utanför Mölndal. Ett ovanligt vackert och ovanligt vackert inramat exempel på nyklassisk byggnadskonst och i den egenskapen ett av Västsveriges populäraste utflyktsmål. Men Gunnebo väckte också på Halls tid uppmärksamhet och beundran, framförallt bland hans egna gäster. En av dem var Gustav den tredje, en annan Gustav den tredjes hovskulptör, Johan Tobias Sergel, som när han kom till Gunnebo trodde sig vara i Roms omgivningar, i Tivoli eller Frascati.
Jan Hall lät bygga det här slottet på 1780-90-talen, färdigt till huvudbyggnaden ungefär 1797. Och avsikten var att använda det här som ett sommarställe utanför Göteborg. Jan Hall tillhörde under de här decennierna Göteborgs ledande borgerskap. Framförallt engagerad i den stora exporten av järn och trä från Göteborg. Han var britt ursprungligen. Hans far Benjamin Hall kom in till Göteborg på 1700-talets första hälft. Och själv fick Jan Hall budskap som handelsman i Göteborg 1755. Den halska firman kom att bli den utan jämförelse ledande exportfirman i Göteborg. Och samtidigt så samlade också Hall kring sig mycket av tidens kulturpersonligheter. Resande och prominenta gäster i Göteborg besökte naturligt nog Hall, antingen i hans bostad i Göteborg eller här ute på Gunnebo när det väl stod färdigt. Här har både kungar och utländska gäster, som till exempel den berömde frihetshjälten Miranda, vistats. Hit reste ofta Patrik Ahlströmer från Göteborg tillsammans med fru Hall för att förlusta sig några dagar här ute på sommarstället.
Fortsättningen på historien om familjen Hall är dramatisk.
Ja, på många sätt. Den ledande ställning firman intog under lång tid förlorade man i början av 1800-talet under de osäkra åren i samband med Napoleonkrigen. 1804 dog också John Hall och efterträddes i firman av sin son, som väl huvudsakligen hade fått en humanistisk utbildning och inte ens själv tyckte att han var riktigt lämplig att föra firmans traditioner vidare. Och bara 3 år efter faderns död så gick firman i konkurs. Stor sensation i Göteborg med många göteborgska handelsföretag inblandade. Firman drevs en tid vidare utav utredningsmännen i konkursen. Men så småningom blev man tvungen att lösa upp hela verksamheten. Sälja fastigheter och till slut också då Gunnebo. Jan Hall den yngre, som inte förmådde klara av den här situationen, försvann också så småningom från stan och gick väl en tidig död till mötes upp i Stockholm.
John Hall personifierade den kapitalism, eller rättare sagt ett av de olika slags kapitalism, som på 1700-talet växte fram i Sverige.
Ja, det kan man nog lugnt säga. Han tillhör en äldre generation, mer gammaldags kapitalism, som huvudsakligen också intresserade sig för Sverige och för svenska varor och svenska grundläggande produkter, som till exempel järn och trä, som han exporterade till Europa och framförallt till England. Inte långt härifrån så ligger ju också Råda säteri, vars byggnader i sitt nuvarande utseende uppfördes ungefär vid samma tid som Gunnebo för direktören i Ostindiska kompaniet, Törngren, som representerar en annan sida av 1700-talskapitalismen. Ibland har man använt beteckningen äventyrskapitalister för de herrarna som satsar på till exempel Ostindiska kompaniet, kommer med förslag om ett västindiskt kompani, ett Afrikakompani, och överhuvudtaget står staten nära och kräver statens privilegiering utav den typen utav nya företag. Det är 2 sidor utav 1700-talskapitalismen. Vi möter faktiskt också en annan i början av 1800-talet. Den typ utav förändring som ligger i en övergång från handelssfären till den tidiga industrin. i Sverige. God representant i Göteborg för detta är Peter Wilhelm Berg. Länge framstående handelsman i Göteborg som i början av 1800-talet köper egendomen Näs i Tollered utanför Göteborg. En gammal medeltida jordbruksfastighet, och i anslutning till det komplexet bygger upp en mycket tidig bomullsindustri i Tollered med utnyttjande av den vattenkraft som finns där uppe. Han hade i sin verksamhet haft goda kontakter tidigare med England, och det är också därifrån som han importerar nu både maskineri för sin fabrik men också råvaror. Så den göteborgska kapitalismen genomgår flera olika stadier, kan man väl säga, mot en lite senare tid på 1800-talet då de större industriella företagen slår igenom.
Är det för djärvt att dra några historiska paralleller? Kan man betrakta de här herrarna som något slags motsvarigheter till våra dagars kapitalister?
Ja, det är möjligt att det är så. Jag vet inte vad vi ska kalla den framväxande IT-industrin för, till exempel. Den har ju visat sig vara nog så äventyrlig i många fall även här i Göteborg, med företag som snabbt har byggts upp och snabbt har gått under. Men jag tror att växlingarna var, om inte snabbare på 1700-talet, så betydligt farligare än det kanske i många fall är idag. Men det beror ju också lite grann på hur man solidariserar sig och hur man faktiskt bygger upp sitt företag.
Göteborg var på 1700-talet inte precis vad det är idag, och låg inte heller precis där det ligger idag. Vissa partier av det som idag är centrala Göteborg, som Katrinelund, var på 1700-talet ren landsbygd.
Ja, Göteborg bestod ju ursprungligen av staden innanför murar och vallgravar. Växte så småningom upp en viss förstadsbebyggelse, tidigt i Hagaområdet till exempel, på den militära marken där, men också i Mastugget, och som vi tidigare har sett också ute i Majorna. Man planerade också för en tidig förstad ut mot Gullbergs vass och Gullbergs bro. Blev ju inte verklighet förrän långt mycket senare när Ålskroken-området kom till. Men det här området där bland annat de här byggnaderna finns tillhörde den jord som hade donerats till Göteborg i samband med grundandet. I redan de tidiga privilegierna så fanns alltså rättigheten för stans borgare att bruka den marken här öster och nordöst om Göteborg. Det var stora arealer, sträcker sig alltså nu ut över våra dagars gårda och långt upp mot Kviberg och bort mot Alelyckan till och med. Tanken var att här skulle mark odlas för stans borgares försörjning, och här skulle också borgerskapet kunna hålla sina kreatur och slippa ha dem inne i stan, vilket annars var vanligt i äldre städer fortfarande på 1600-1700-talen. Men utvecklingen gick vidare på den här så kallade donationsjorden, och här uppfördes så småningom representanter för det förmögnare borgerskapet mer eller mindre sommarvillebetonade fastigheter som i en del fall växte fram till rena herrgårdsbyggnader. Man arrenderade också jorden i anslutning till de här nya så kallade landerierna och bedrev i många fall ett ganska framgångsrikt jordbruk.
Och det här är ett av de landerierna, Katrinelunds landeri.
Katrinelund, uppkallat egentligen efter Katarina Gripenstedt, som var hustru till Wolrath Tamm. Hon levde från 1700-talets slut och in mot 1600-talets slut och in mot 1700-talets mitt. Men sen har en lång rad kända göteborgare avlöst varandra. Och byggnaderna som vi ser här nu uppfördes mot mitten av 1700-talet, under den tid som Kaman ägde stället. Kaman, som väl från början var en invandrande polack, och som också spelade roll på annat sätt i Göteborgs ekonomiska utveckling, bland annat genom anläggandet av ett stort grytgjuteri ute vid Klippanområdet. Därefter så är väl de mera prominenta ägarna till landeriet Katrine Lund representanter för den stora köpmannasläkten Levgren i Göteborg. Det tidiga Göteborg är en ganska liten stad, fortfarande på 1700-talets mitt, ungefär 10 000 invånare. Men trots att staden var ganska liten så var den ändå från början Sveriges andra stad i jämförelse med Stockholm, om vi bortser från perioder på 1600-talet med de svenska besittningarna i Baltikum, då Riga länge var Sveriges andra stad befolkningsmässigt sett. Men Göteborg växer till, inte minst genom den snabbare befolkningstillväxten, till exempel i Majorna-området. Och om man på 1800-talets början räknar in också detta som delar av Göteborg, både Mastugget, Haga, Majorna och även landeribebyggelsen här ute, så ligger väl folkmängden på en 14-15 tusen.
Det är som en mycket liten svensk kommun av idag.
Ja, det är det. Det är också karaktäristiskt att Göteborgs befolkning ju knappast länge växte till av egen kraft, eftersom bland annat de hygieniska förhållandena var så pass dåliga i stan att dödligheten är hög. Och stans tillväxt baseras istället på en väldigt omfattande inflyttning utifrån landet, men naturligtvis också lite grann invandring utifrån länder utanför Sverige. Det var väl under 1700-talets mitt faktiskt så att den dödlighet vi känner till och med låg högre än Stockholm på 1700-talet. Trots att Stockholm annars under det århundradet var känd som en ganska ohälsosam håla. Det finns många berättelser av utländska besökare som bestyrker det.
Men Göteborg var alltså ännu mer ohälsosamt?
Det är väl så att man hade dåligt med tillgången på färskt vatten i stan. Det fanns inga riktiga brunnar i stan, vilket ju är överraskande eftersom stan skulle vara en fästning och eventuellt kunna uthärda en belägring. Det fanns naturligtvis en brunn i Brunnsparken och det fanns också ytterligare en hälsobrunn ner mot våra dagars Surbrunnsgatan. Men annars så dröjde det fram mot 1700-talets slut innan vattentäkten från Kallebäcks källa utanför stan förde in färskt vatten i stan och påtagligt förbättrade hälsoläget på det viset. Det är framförallt olika typer av mag- och tarmsjukdomar som tar rätt mycket offer i stans befolkning tidigare.
De som nu kom inflyttandes till Göteborg, varifrån kom de?
Från ett ganska stort omland, till en början förhållandevis nära stan förstås. Från Bohuslän, från Dalsland, men också mycket från Västergötland. Halland till en del. Mycket människor i yngre åldrar som sökte sig till stan för att få arbete i stan. Som drängar och pigor kanske på samma sätt som tidigare på landsbygden, men stan kanske var lite mer spännande som alternativ. Om invandringen många gånger är ganska stor så är faktiskt också utflyttningen ur stan också betydande. Så rörligheten i stans befolkning är väldigt omfattande. Men en del stannade uppenbarligen kvar och bidrog alltså till befolkningens tillväxt.
Den 27 april 2000, fyra åtalade för diskotekbranden i Göteborg 1998.
Fyra åtalas för grov mordbrand. En har erkänt att han tände på. Idag fick de anhöriga ta del av åtalet efter Göteborgsbranden. Okväll. Idag åtalades alltså de fyra unga män som misstänks för att ha anlagt diskoteksbranden på Hisingen i Göteborg då 63 människor omkom. Och det var bråk om entréavgiften till diskot som enligt åklagaren fick de fyra att starta branden.
Det har snart gått 1,5 år sedan 63 unga människor miste livet vid branden i makedoniska föreningens lokaler vid Backaplan i Göteborg. När brandoffer och anhöriga idag för första gången fick veta hur polis och åklagare tror att branden började var det många smärtsamma minnen som åter kom upp till ytan.
Det känns faktiskt ännu värre, för nu vet jag att det finns mördare och jag vet att det är någon som har gjort det avsiktligt. Så det känns ännu värre.
Ja, jag är mycket besviken faktiskt. Det är inte svårt. Jag tänkte att det ska vara en olyckshändelse, men det var inte det.
Enligt åklagaren har de fyra unga män som nu åtalas för grov mordbrand alla befunnit sig i trapphuset där branden startade. En av dem släppte in de andra tre genom den här bakdörren. På väg mot festlokalen hittade de en behållare med brandfarlig vätska. Med hjälp av den och sönderrivna pappersbitar tände de sedan eld på ett 50-tal staplade stolar. Det här är en del av polisens rekonstruktion av brandförloppet.
Vi har arbetat parallellt med ett antal spår under hela den här långa perioden på 1,5 år och de här pojkarna har funnits med i bilden tidigare. Sen är det så att under hösten så förstärktes väl misstankarna mot dem.
Det är vittnesuppgifter, teknisk bevisning och framförallt ett erkännande från en av de åtalade som åklagaren stödjer sig på. Samtliga misstänkta förnekar visserligen grov mordbrand. Men en av 19-åringarna erkänner att det var han som tände eld på det sönderrivna pappret under stolarna. I polisförhören säger han att han inte haft en tanke på att branden skulle kunna leda till att människor skadades.
Ja, han har medgivit att han har tänt eld. Vad han säger är ju att han förnekar att han gjort sig skyldig till grov mordbrand. Han anser att han har inte uppsåt att till de här fareffekten som uppstod. Han har inte kunnat inse att det skulle bli det här snabba, häftiga brandförloppet och att det skulle spridas på det här sättet.
Enligt förundersökningen beslutade sig pojkarna för att tända på eftersom de inte fick komma in på festen utan att betala inträde. Men trots att alla var med i trappuppgången när elden anlades förnekar alla utom en att de varit med och tänt på.
Min klient bestrider ansvar för att han skulle ha gjort sig skyldig till något brottsligt överhuvudtaget. Han har i och för sig varit på plats, men han har inte deltagit i det här.
Men han var med när det tändes på?
Han var i närheten, ja. Men det är inte straffbart.
Den som fälls för grov mordbrand riskerar fängelse på mellan 6 och 10 år eller livstid. Men eftersom alla åtalade var under 21 när branden anlades kan de i praktiken högst dömas till 10 års fängelse. Rättegången inleds i Göteborg den 3 maj.
Andra maj 2000. Mer om diskotekbranden.
När rättegången mot de fyra åtalade för diskotekbranden i Göteborg inleds imorgon så kommer den inte att likna någon annan i svensk rättshistoria. Det blir den största rättegången hittills i Sverige och helt nya domstolslokaler har byggts upp.
Ja, det är mitt dotters liv som måste vara med hela rättegången. Och höra vad de säger.
Cirka 90 av eleverna på Angereds gymnasiet var med vid branden.
När själva rättegången väl startar så kommer jag väl inte må så bra. Jag ska försöka gå dit så ofta jag kan, men jag har ändå skola så jag får tänka på det också.
Sen kommer vi att ha ett par personer i vid rättegången så att vi kan hjälpa dem om det är någon som mår extra dåligt och så va. Plus att vi då kommer att ha 3 stycken psykologer ett par dagar här framöver.
Inne på Svenska mässan i Göteborg byggs nu 3 rättssalar under stor sekretess. Sal A är själva rättegångssalen. Här finns domstolens ledamöter, de åtalade och deras försvarare och ett stort antal tolkar.
Dessutom några få platser för anhöriga och media. Sal B är avsedd för upp till 600 målsägare, det vill säga drabbade och anhöriga. Ljud och bild kommer att överföras från sal A. I sal C finns plats för närmare 200 journalister. Byggkostnad 4 miljoner kronor. Ett 60-tal poliser ska upprätthålla säkerheten.
Det är väldigt många människor som ska komma in. Och väldigt många kommer ju samtidigt och det ska ske en inpasseringskontroll. Och det är väl det som kan ta lite tid, och det är just därför som att vi är en hel del poliser på plats för att det ska gå fort och smärtfritt.
36 tolkar ska under rättegången översätta till 13 språk.
Mentalt, känslomässigt vet man ju aldrig. Men man kan ju förbereda, eller tro att man kan förbereda sig inför det, men jag tror att det är lite svårt. Man vet ju aldrig vad som händer under en rättegång, vad som sägs, så kan sägas och så. Men rent tekniskt och teoretiskt så är det ju väldigt viktigt att vi är väl förberedda.
Men det känns overkligt allting.
Ja, det gör det.
Rättegång, det är ju sånt man ser på tv ungefär.
Det är saker och ting som man har aldrig tänkt. Nej. Att jag ska gå igenom sån här. Nej.
Maj 2000. Chefsåklagaren anser att diskoteksbranden i Göteborg är uppklarad.
Chefsåklagare Ulf Norén krävde långa fängelsestraff för 3 av de 4 åtalade i brandrättegången när slutpläderingarna idag inleddes.
Idag mer än 1,5 år efter denna djupt tragiska händelse. Så är det, enligt mitt sätt att se, ställt utom allt tvivel att vi vet vilka 4 unga pojkar som vid tillfället var på platsen, och vi vet också i huvudsak vad de gjorde där. Av den anledningen att det är också detsamma som att Göteborgsbranden är uppklarad.
Åklagare Ulf Norén krävde att samtliga åtalade ska fällas för grov mordbrand. De 3 äldsta bör trots sin ungdom få fleråriga fängelsestraff, medan den yngste bör få sluten ungdomsvård. I slutpläderingen inriktar sig åklagarsidan på att visa att de 4 har ett gemensamt ansvar. Även om det inte går att bevisa exakt vem som gjorde vad, så var alla överens och ingen motsatte sig vad som skedde. Han lutade sig också mot att den 19-åring som valt att erkänna också pekar ut kamraterna som delaktiga. Samtliga måste också begripit vilken fara de utsatte de 400 festdeltagarna för.
Elden har anlagts uppsåtligen. Det är, som jag har sagt, ingen tappad fimp eller kortslutning. Man visste att lokalen var fullproppad. Och man visste att i nödtrapphuset var fullt med eldfängt material.
Men vilka straffen än blir, så kommer såren aldrig att läka. Det sa Thomas Bodström, målsägarbiträdet som företräder 250 av de anhöriga i sitt anförande.
Det här målet, ordförande, det här målet finns det bara förlorare. Det gäller både målsägarna och de åtalade. Och det gäller faktiskt oavsett utgången. För de åtalade kommer alltid att bli ihågkomna som de som orsakade 63 unga människors liv.
Thomas Bodström, målsägarbiträde vid brandrättegången i Göteborg. Reporter var Daniel Rundqvist.
Maj 2000. Diskotekbranden.
Brandrättegången i Göteborg slutade i tumult. När advokat Leif Silbersky lämnade rättssalen omringades han av upprättade anhöriga som krävde att han skulle förklara advokaternas krav att ingen av de fyra åtalade bör fällas för mordbrand. Leif Silbersky eskorterades från platsen av polis.
I 2 veckor har rättegången förts i en nästan obegripligt lågmäld ton. Men idag, sista dagen, ändrades bilden radikalt. Idag var det alltså försvarets dag och för varje advokat som tog till orda höjdes temperaturen bland alla anhöriga till offren. Den äldste, och som under hela rättegången knappt sagt något, valde också idag att tiga.
Ingen av dem har sagt att han på något sätt skulle tagit del. I linje härmed så yrkar han därför också att omedelbart bli försatt på fri fot.
När det gäller den 19-åring som erkänt att han tänt på men inte insett risken, sa hans försvarare.
Och jag menar att de skäl som jag redovisat när det gäller uppsåtet överhuvudtaget medför här att man inte kan hävda att uppsåt har omfattat något grovt brott.
Sedan den 19-åring som inte sett någon eld när han gick för att kolla men ändå dragit ut en brandslang 125 meter bort för att eventuellt släcka en brand han inte sett.
Som jag kommer att beröra något så har han vare sig uppsåtligen eller av oaktsamhet främjat brott. Det yrkas att försätts på fri fot.
Och sist den yngste som var den som släppte in de övriga i kulverten och är den som berättat mest.
Men vi har aldrig råd att låta en oskyldig dömas för att vi ska vara säkra på att alla skyldiga i det här målet döms.
Men vad som fick känslorna att svalla över var när rättegången var nästan slut och åklagaren sa med anledning av försvarets anföranden.
Om vi ska följa advokaternas förslag, samtliga är oskyldiga till den brand som medförde denna tragedi. Det låter inte särskilt rimligt.
När de åtalade fördes ut skrek en kvinna ut svordomar mot dem på persiska samtidigt som hon bars ut av vakter. Och utanför rätten fortsatte det.
Mamma, jag orkar inte leva.
Jag förstår det.
Jag vill att du tittar rättvist samhälle.
Folk upplever ju mig som djävulens advokat på något sätt. Att jag försvarar en dålig sak. Vad man glömmer det är att jag inte är min huvudmans advokat i första hand. Jag är samhällets advokat.
Rätten beslutar att alla fyra ska vara fortsatt häktade och domen faller den 8 juni.
Första augusti 2000. Hovrättsförhandlingar i diskotekbranden.
God kväll. Vi börjar med de nya uppgifterna som idag kom fram vid hovrättsförhandlingarna om Göteborgsbranden. Vi var 2 som tände på. Ja, det hävdar en 19-åring som redan tidigare erkänt att han anlade branden på Hisingen. Och han pekar ut den yngste som den som också tände på.
Igår pekade den yngste ut en av de övriga för att ensam ha antänt elden. Idag var det den utpekades tur. Tidigare i tingsrätten hävdade han att det var ytterligare en som tände på, men utan att nämna namn. Idag i hovrätten gjorde han ett tydligt utpekande.
Ja, och så rev vi lite papper och placerade under stolen. Det blev typ som en boll så att säga. Och sen gick jag fram och tände på ena änden. Och sen gick man fram och tände på andra änden.
Han, den yngste, påstås också ha rivit papper som lades under stolen. I tingsrätten fick han det mildaste straffet, 3 års sluten ungdomsvård. Den som nu pekat ut honom fick 8 års fängelse.
Vad är det som gör att du idag bestämde dig för att tala om vem det var?
Nej, jag har ju velat att han själv skulle tala om det. Och i tingsrätten gjorde han inte det. Och igår såg jag det som hans sista chans att han skulle själv tala om det, men han gjorde inte det. Då känner jag mig på något sätt skyldig att tala om det.
Ja, din klient fick det mildaste straffet, men nu pekas han ut för att vara en av dem som har tänt på. Hur ser du på detta?
Ja, det är ju en uppgift som kom först idag. Den får ju tagas med väldigt stor nypa salt. Man ska ha klart för oss att den så kallade huvudmannen har hörts 33 gånger. av polisen och gick vid något av de här tillfällena pekat ut min huvudman som har tänt på.
Det är lite svårt, jag vet inte om han vill hämnas på den han som har förhörs igår eller det är sant det han säger.
Senare på eftermiddagen förhördes också den äldste, liksom tidigare förtegen. Han var med men ville inget säga.
Men nu frågar jag dig en sista gång, vem var man som började samla papper?
Det var inte jag.
Såg du vem eller vilka det var?
Ja.
Ja. Vad hände när man hade samlat ihop papper då?
Man tände på det.
Och vem är man?
Inte jag.
Är man en eller flera?
Det svarar inte.
Han såg. Han minns bara lite. Men framförallt, han vill inte berätta. Imorgon fortsätter förhören med den fjärde och sista åtalade.
I Göteborg avslutades idag förhören med de åtalade i brandrättegången. Och när den fjärde och sista unge mannen förhördes ändrade också han sin berättelse.
Taktiken idag var att tona ner sin roll vid branden. 19-åringen som dömdes till 6 års fängelse för grov mordbrand ändrade i hovrätten sin berättelse och menade att han inte visste något om branden förrän de kom hem på natten. Till skillnad från i tingsrätten uppgav han nu att han inte sett något på brandplatsen.
Tycker du att du har lämnat en riktig berättelse nu till hovrätten?
Det tycker jag.
Så det är den här berättelsen du menar att vi ska tro på?
Ja, ni får tro. Det är inte ofta ni tror på mig, men det...
Vad tror du det beror på då, att vi kanske inte alltid tror på dig?
Jag har varit kaxig, jag har varit uppkäftig under förhören, jag har varit jobbig. Och det är just därför för att jag inte vill blanda in mig själv. Det är för att jag är oskyldig.
Nu är alla 4 åtalade förhörda. Inget nytt har kommit fram om själva händelseförloppet. Bara den som erkänt att han tänt eld har pekat ut vilka som hjälpte honom att riva papper och vem som var med och tände på.
Jag kan inte se att det har kommit fram någon omständighet som har gjort pojkarnas situation starkare. Det kan jag inte säga.
Är det så att någon advokat borde överväga att ta tillbaka sin överklagan?
Formellt sett så är ju hovrätten oförhindrad både att sänka straffen, frikänna och till och med höja straffen. Och det där är ju ett övervägande som varje advokat måste göra utifrån de fakta som har kommit på bordet i hovrätten. Och det är naturligtvis alltid ett risktagande så här när man har den här processuella situationen och själv förfogar över den och att man kan återkalla och då blir tingsrättens dom fastställd och åklagarens talan förfaller. Å andra sidan så finns det ju naturligtvis också möjligheter till en strafflindring därför att man måste komma ihåg att tingsrättens dom på 8 års fängelse för en person som var 19 år när brottet begicks, den är... Om inte unik så i vart fall utomordentligt ovanlig i Sverige.
Augusti 2000.
Från Stockholm till Göteborg som har fått synlig påhälsning av små bruna djur. Det handlar om råttor som närmast invaderar Göteborg på grund av ett tunnelbygge i centrala stan. När tunnelbyggarna spränger sig genom sten och berg så tycker råttorna att det är bäst att flytta på sig, det berättar zoologen Torkel Hagström.
Ja, det är ju inte så att själva sprängningsarbetet egentligen är något hot mot djuren. Men sådana här oväntade ljud kan naturligtvis, och oväntade vibrationer kan naturligtvis upplevas som otrivsamma och få djuren att byta vistelseort.
Det är den nya Götatunneln som skrämmer råttorna att lämna kloakerna. Tunneln ska få bort genomfartstrafiken från området runt Göteborgsoperan. När sprängningarna tar fart kommer råttorna att omgruppera sig. En svensk brunrotta kan bli nästan lika stor som en fullvuxen katt. Och även om de är skygga djur så kan de anfalla, säger Torkel Hagström.
Normalt så attackerar ju inte en råtta en människa. Men vi ska ha klart för oss att vilda råttor är inga klappdjur. Och blir man råttbiten så ska man ha i minnet att råttor har inga fördomar när det gäller att smaka på saker och ting. Även om de är väldigt försiktiga, så har man blivit råttbiten så ska man söka läkare.
Men göteborgarna manas till lugn. Även om antalet råttor i en storstad beräknas överstiga antalet människor så har de inte blivit fler i Göteborg. Det är bara det att de kan komma att patrullera gatorna istället för kloakerna ett tag framöver. Och om man har otur så kan råttorna söka ny bostad inomhus.
Det kan man naturligtvis inte utesluta, men den vanliga vägen att ta sig in i hus, det är ju annars via toaletter och liknande. Där har vi flera fall av i stan där folk har varit bortresta länge och de har stått och torkat ut i vattenlåsen och har inte legat lock på att de har kommit in i lägenheterna på så sätt.
Torkel Hagström, zoolog på Naturhistoriska museet i Göteborg, han intervjuades av Claes Henriksson.